Nu är det fredag.
Ja, nu.
Det blev lite vejron i ottan.
Fy fan, nu rinner snårvattnet på våra alkoholiserade lyssnare där ute. Men det var en Trocadero Zero och en Cuba Cola. Kan jag upplysa om.
Jag tror att det kände...
Jävlar vad kall den var. Den var så kall så nästan smaken var borta.
Ja, jag känner också att det är svårt att prata. Men det lät inte som vi drack öl eftersom man började med det här.
Vad då?
Man surplar väl inte öl?
Jag vet inte, jag dricker inte öl.
Välkomna till dealen med bilen.
Ja, vilket jävla tramsigt inledning kände jag.
Ja, det är, såna är vi. Avsnitt 203.
Ja.
Ska vi börja med en liten värmande shoutout till en av våra lyssnare, Marcus.
Ja, gör
som
det.
Som ligger på sjukhus. Och
ja, han Marcus.
Ja, vi säger bara krya på dig.
Ja.
Och så önskar vi dig en fast recovery.
Precis.
Kom du ihåg när vi berättade om den här lyssnaren som hade råkat lyssna på våra avsnitt på halv hastighet?
Ja.
Som alkisar.
Ja, just det. Det var någon kvinna, va?
Slå på det nu. För jag menar, jag tänker för Marcus som nu ligger liksom i en sjukhussäng, så kan det ju liksom vara ett bra tips när man ligger där och vill att tiden ska gå.
Ja, just det, att det går lite långsammare.
Men
nu pratar du långsammare. Och det har dragit ner hastigheten. Så det här blir jättekonstigt. Vi går tillbaka till vanliga.
Okay. Jag känner mig manad att ge en liten update på bilfronten.
Din egna bilfront. Eftersom du bara pratar om dig själv.
Så det är så att den här podden handlar om oss själva. Vårt liv och leverne. Och så måste jag balansera ditt nyvunna motorcykel. Din eufori.
Ja, jag berättade precis för Krik att igår lyssnade jag på en podcast om motorcyklar i 6 timmar i sträck. Det är någon form av nytt rekord, tror jag. Jag var hemma och vabbade.
Till familjens förtret.
Ja.
Ja. Min Suburban är ju på försäljning. Det går segt. Det är en kille som har hört av sig. Men
jag tror den ska försvinna.
Ja, den ligger så ganska rätt i pris till och med. För att vara mig så ligger den liksom lågt i pris. Men jag måste ju sälja den för att kunna köpa en ny Wrangler Rubicon.
Just det.
Alltså donatorbilen som ska bli då en modern Wagoneer.
Mm.
Och min röda Wagoneer står nu hos Daniel, men det är vi alla. I mitt huvud så har ju Daniel då kört ner den till Laxå och så har han kört in den i mäckhallen i väntan på att få donera sina kroppsdelar. I verkligheten så har väl troligtvis Daniel bara ställt den på gården så att den är liksom begravd i snö.
Ja, så är det helt säkert.
Det är när man inte vill veta.
Ja.
Men det man inte vet till 100%
och lackas om, så det var skitsamma.
Men jag tänker att precis det man inte ser mår man inte dåligt av. Liksom. Men jag är ändå lite nytt att rapportera på bilsidan, för det har väl inte undgått någon på något sätt att jag gillar vänar. Och ända sedan jag sålde min svarta Ford-vän till Sveriges bästa burgerkedja, Bun Meat Bun, så har jag liksom saknat den så jävla mycket. Så pass mycket att jag nu har kläckt en genialisk idé.
Hoppsan!
Med brister.
Låt mig avgöra huruvida den är genialisk eller inte.
Ja, men jag säger ju, den har ju brister, så du lär väl hacka ner på den.
Grand Canyon djupa sprickor, kan jag tänka mig.
Vinter, vår och försommarplanen ser ut som följande. 1. Sälja subban. Det bör jag ju lyckas med. Det skulle vara konstigt om jag inte lyckades sälja den överhuvudtaget.
Du brukar ju alltid säga att det finns alltid en köpare.
Ja, det gör jag.
Bil.
Ja. Nummer 2. Köp en ny Jeep Wrangler Rubicon, helst med beige skinnklädsel, för jag vill ju ha beige stolar i min Wagoneer. Och så är det trist att klä om nya stolar. Nummer 3. Kör ner den nya Jeep Wrangler Rubiconen till Laxå, och så får DJs garage då skära sönder den i molekyler.
Vad ska du ha för bil under tiden då?
Ja, men det är ju det som är den genialiska planen.
Ja, just det.
Du går händelserna i förväg.
Ja.
Nummer 4, det är att jag ska låta DJs garage tillverka 2 stycken enorma 2020 års Jeep Wrangler väggskyltar. I och med att vi ska skrota bort hela den nya karossen.
Mm.
Och det är ju den senaste karossen.
Mm.
Då, istället för att då kapa bort, eller skruva bort dörrarna, huven och försöka sälja en dörr. Alltså det finns ingen marknad på
det. Nej, det är lite det. Svårt att sälja en dörr.
Det, jag menar, det kan gå. Ja. Men man får inte jättemycket pengar för de här lösa delarna.
Nej.
Men istället då så lägger vi ett snitt över bilen så att vi skär bort liksom ena sidan och sen skär vi bort andra sidan och sen kasserar vi mitten sjoket.
Mm-hmm.
Så att vi liksom då bygger ihop två stycken väggdisplayer. Alltså tänk dig en skala 1:1 full-size Jeep Wrangler Rubicon Unlimited som du hänger på väggen med skärmar, dörrar. Man ser bara en liten del av huven, man ser en del av taket.
Ja, lite som den här Cadillacen som står
i
Laxå, ja. Vid Burger King. Där.
Ja, mm. Det här var ju Daniels idé och det var väl förmodligen, han kläckte väl idén eftersom han har snott idén från Cadillacen på Burger King i Laxå.
Och även renoverat Cadillacen har
ja.
Han gjort.
Så ja, att, så det var ju en idé som inte kom så långt djupt i järnbalken på något sätt.
Mm. Hans idé kommer ju sällan djupt från järnbalken. De är väldigt ytliga.
Men jag tänker så här, om de här blir sålda, för jag tänker att om man då bygger de här skyltarna och så folierar man upp så att det står en stor Jeep-logga på över dörrarna liksom, om ens det behövs, jag vet inte. Så tänker jag att två Jeep-återförsäljare i Sverige skulle vi vilja ha nya Jeep-skyltar att ha på väggen.
Ja, visst.
Det är en ball display. Ja. Eller någon Jeep-entusiast. Mm. Eller till och med jag själv.
Ja, till och med du, ja. Ja, du kan ju till och med som Jeep-handlare sätta skärmar i rutorna av vissa Jeep-filmer där. Inomhus. Liksom.
Vilken bra idé.
Ja, det var en djup idé.
Ja, exakt. Den gick ner i en vertikal.
Ja.
Om de här skyltdisplayerna, Jeep-skyltarna då säljer blixtfort, då kommer jag göra om det här att det var min idé.
Ah, okay.
Om de blir osålda, då är det Daniels dåliga idé.
Och min idé.
det var det genialiska.
Ah.
Nummer 5.
Ja.
I och med att jag säljer min Suburban för att finansiera Jeepen så behöver jag ju en vardagsbil innan Wagoneren blir klar. För det kommer ju ta i alla fall till sommaren innan den är färdig.
Mm.
Och då har jag tänkt att då behöver jag en vardagsbil som ska klara mina vardagsbehov.
Mm.
Och max budget 200 000. Jag vet inte ens om jag har råd att lägga det.
Det var mycket.
Ja, men jag tänker att man kanske
det går bra nu tydligen.
Nej, men man kanske kan lägga en handpenning så kanske man tar en bil på avbetalning.
Ja, just det.
Men 200 000 ungefär.
Mm.
Men då har jag också tänkt att den bilen är ju någonting som jag kanske vill behålla. Så att när Jeepen är färdig så vill jag ha en bil som jag har nytta av. Och någonting som jag har liksom, löpande användning för.
Låt mig gissa.
En van.
Ja.
Ja. Mm. Och det här är ju någonting som det är ett hål i mig när jag inte har en van.
Mm.
Och då tänker jag, det är ju nu jag ska köpa van. Tyvärr är det så dåligt med vanar överlag och Ford-vanar i synnerhet.
Mm.
Det är någonting med Ford-vanar. Alltså jag älskar ju Cheva.
Ja.
Jag älskar allt amerikanskt.
Mm.
Men när det kommer till yrkesfordon, alltså så här polisbilar. Mm. Då är det ju bara Ford som gäller, tycker jag.
Ja, Bildtav. Prata vidare. Jag ska gå och sparka till kylskåpet. För det låter så jävla
illa. Jaha. Ja, du menar att du ska finmäcka? Snyggt.
Ja, det är inte om det blir något.
Ja, lite vet jag. Jag tror inte att det var någonting som lyssnarna någonsin skulle ha hört.
Nej, det var mest jag som...
Ditt inre psyke. Har du tagit bort det där plingljudet förresten?
Jajamän. Ja, det var någon lyssnare som tipsade mig om hur man skulle göra.
Exakt.
Mm. Ja, Ford,
men Bildtaff, likadant med Cheva-vänar, älskar dem. Men Ford-vänarna, de är lite fulare i nosen de här senaste. Men på ett härligt sätt.
Mm.
Jag tycker att de är ballare.
Ja, jag hör
det är det jag vill ha då. Mm. Men jag har letat i Sverige, jag har letat i hela Europa. Men jag har inte hittat någon som är tillräckligt bra. Tills nu då, när jag hittat en i Kalifornien. Helt otroligt fin. En vit 2013 E150. Helglasad passenger van som har gått 19 000 miles. Alltså 3000 mil.
Ja, det är ju fan ingenting.
Nej, det är liksom en ny bil.
Oj, oj, oj. Jag är så jävla dålig på att räkna om miles. Det är en sån här grej som jag verkligen inte kan.
Ja.
Snabbt. Ja,
det är ingenting man har så stor nytta av, för det är så enkelt att googla.
Jo, jag vet, men man vill kunna det.
Men kolla, det här är ju som en ny van.
Fan vad jag varit sugen på att USA nu när jag såg den där. För det ser ut som en riktig shuttle från liksom flyget till biluthyrningen.
Det är ju en riktig åka till kyrkan van.
Ja.
En vit, modern Ja, den är för kristna tokar som ska åka till någon kyrka i Minnesota.
Ja, det ser ut som en sekt nästan skulle kunna äga den där vänen.
Ja, det är en sektvän. Det är ju fan det är. Men kolla, den är ju liksom nyskick. Det som är att den ligger så bra i pris. De vill ha $16,000.
Det är nästan självmordssekt. Det är därför de säljer
bilen. De har gasat ihjäl sig. Fan, vad hemskt. Men den är en theft recovery. Det vill säga att det är någon som har smashat sidor utanpå den och brutit tändningslåset och stulit bilen. Sen har de fått tillbaka den. Men det var inga skador på bilen annat än rutan och tändningslåset som är bytta.
Det ger den ju bilen en lite mer spännande historia.
Ja.
Man undrar ju, vad var brottet som begicks när den här vännen var inblandad?
Troligtvis ett kristet relaterat våldsbrott.
Ja.
För kyrkorna där är ju väldigt pengakåta.
Ja.
Det är en konkurrerande kyrka. Så bara, idag ska kärringarna inte ta sig till kyrkan.
Ja, de bara stal bilen för dem. Ja,
för att stoppa kollekten.
Ja, just det.
Men det här gör ju att den får en sån här towing-symbol i sin title. Alltså att det är en theft recovery, att den åker med bärgare.
Mm.
Och då blir det en liten prick i Carfaxen. Och det gör ju att då går det inte att ta fullt betalt för den här. För den här ska ligga på kanske runt 20 000. Nu ligger den på styvt 16 000. Så att, jag vet inte. Jag ringde till Forsen. Eller nej, jag gjorde inte alls det. Jag mejlade Forsen. Så han ska kika på den. Men behöver ju en bil till. Så nu håller Andrew på att titta på om han ska ta hem en bil också där uppe från San Francisco-området.
Du behöver en till för fylla containern. Ja. Just det.
Men hur som helst.
Ja, hoppas du köper en kristen van. Det vore skitkul att åka runt i.
Eller
Det tycker jag.
Plus att är en passenger van, då kan man ju ta bort den bakersta soffan. Den här är ju för liksom 12 pers. Eller vad fan det blir. Då tar man bort den bakersta soffan och sen så folierar igen de bakersta sidorutorna och gör dem vita också. Och sen så kanske lite större däck och lite takräck. Så att det blir en äventyrsvän.
Snyggt.
Men har den gått 3000 mil, jag kanske har den här i några år och sen bygga om den och konvertera den till fyrhjulsdrift och göra allt det jag vill göra sen. Bristen i min plan, det är ju en uppenbar brist. Det är att om jag nu får min subba såld, så köper jag ju samma dag en Jeep Wrangler som jag samma dag kör till Laxå. Jag behöver ju en van typ om 2-3 veckor. Köper jag den här bilen i Sacramento, då kommer det ta 2-3 månader innan jag har den.
Sacramento, idioter. Ja. Jag ska giva dig på moppo.
Ja. Så det är en glitch i min plan här. Det innebär att jag måste ju lösa mitt enorma förflyttningsbehov med ytterligare en bil. Lite som när man beställer en väntkorv innan tumbrorullen har blivit klar.
Ja.
Det är där jag står nu.
Ja. Nej, det där vet inte fan hur du ska lösa.
Nej. Fan, Trocadero. Trocadero Zero. Ja. Den är inte dålig.
Den är bäst den. Den är bästa lightläsken någonsin. Du, vet vad det blir dags för nu?
Jag tycker du går väldigt
fort fram. Vill du prata mer om dig själv och dina bilar? Eller? Ska jag kanske prata lite om min Tiguan kanske? Leasingen går ut på den här i sommar. Men vad blir det då om man ska hitta på?
Jag hittade ett YouTube-klipp på en kille som har byggt om exakt en sån här kristen van.
Ja, till jag trodde du skulle ha byggt om en Tiguan. Men vi har pratat klart om den, eller?
Ja, jag tycker det var... Du fick ändå din beskärda Tiguan. Skitsamma, han hade bara byggt om den jävligt fränt. Och sen finns det en firma som heter Go Fast Campers i USA. Jag måste visa det, det går blixtsnabbt. Kolla här. GoFastCampers.com. De har tagit fram en ny sån här taktält som heter Superlight, som är liksom såhär, du fäller upp det på det tar 12 sekunder så är det uppfällt och klart.
Fan vilken snygg pickis.
Ja, men och kolla här, om man kollar på bilderna, så här, man satte på en röd Baja-pickis, satte på en ny Defender, nya Broncon, det är bara exempelbilder.
När fan kommer den
i? Men kolla, så de satte på en gammal Wagoneer.
Ja, med lite större däck.
Så att när jag såg den där bilden så blev det så här fysiskt illamående. Men visst, det är ganska fränt taktält för två personer.
Ja, verkligen. Verkligen.
Go Fast Campers.
Go Fast Campers. Snyggt.
.com.
Nu då? Vad har det blivit dags för nu, tror du?
Din Tiguan.
Nej. Veckans Tiguan. Veckans bil tänkte jag.
Det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan. Det känns som att du har gett upp det här segmentet.
Nej, inte alls. Jag har också veckans bil idag.
Har du det?
Ja,
ja, härligt. Då kör vi dubbla.
Uh-huh.
Det kommer dock från min sida bli ganska kort veckans bil den här veckan.
Uh-huh.
I vanlig ordning så kommer jag ta med en ganska obskyr bil. Men det är ingen konceptbil den här veckan. Utan veckans bil är den ryska, inom situationstecken,
uh-huh,
sportbilen.
Oj.
Mirov 2. Den här bilen föddes ur en reklamfilmsidé för ett engelskt försäkringsbolag i slutet på 80-talet. Jag tänkte att vi skulle kolla på filmen här.
Uh-huh.
Jag tror jag har skickat dig en länk.
Vänta,
nej, vänta, jag gör det nu. Jag ska skicka dig.
This is the Mirov 2. A revolutionary sports turbo from the Soviet Union.
Den är inte jättestrykt, men fingerprint-touch-grejer. Och det här
computerized
är helt can be moved sjukt. From hur ratten flyttar sig.
Ja, den är, och det är så jävla härligt det här. Så att man bara längtar tillbaka. Så gör man inte.
It's the sort of prospect we look into at Norwich Union. Because we keep an eye on all the developing markets all over the world.
Det är inte en reklam, det är inte en bil.
Nej.
In fact, if an opportunity is worth investing in,
det är ju en hittepåbil. Den finns. Utan den byggdes bara för den här reklamfilmen. Det är så det är.
It's a possibility. If it's a viable one, you could profit from it too.
Det är jättekul. Du sitter bara och gapar verkligen.
Otroligt, men vad
är den? Ja, den är kul, och den jävla härlig reklamfilm.
Den är inte jätteful.
Nej, den är inte jätteful. Men det som är roligt med den här bilen är då som sagt att den föddes ur den här reklamfilmsidén.
Uh-huh.
Och bilen som vi precis...
Hur många exemplar? De byggde ett exemplar.
Nej, två.
Två exemplar.
Ja, den är alltså ritad av en dekor- och rekvisita specialist som heter John Bunker. Och bilen i filmen då, det var ju naturligtvis inte en fungerande bil på något sätt, utan den var ju bara för show. Eller, det är inte helt sant. Bilen gick att köra, men den hade någon trött gammal Folka-motor på typ 1600 kubik. Men det var ju bara för att den skulle kunna rulla ut och in ur i bil liksom. Mm-hmm. Men den var inte liksom tänkt att fungera som en riktig bil. Man byggde, som jag sa, två av den här bilen. Det här var ju på den gamla goda tiden när liksom reklambyråerna hade liksom...
Ja, men det är sjukt hur mycket att pengar man bygger en bil bara för en reklamfilm.
Jo, precis. Men på den tiden, då hade liksom inte företag några problem att dumpa liksom 30% av omsättningen på marknadsföring. På, liksom, på 80-talet. De tävlade ju nästan i att göra spektakulära reklamfilmer. Hur som helst.
Det här var, vad var det, ett försäkringsbolag? Norwich?
Ja, precis. Ett försäkringsbolag. Ett engelskt försäkringsbolag. Hur som helst, man gett upp två bilar inför den här filmen då. Och en av de här rekvisita bilarna köptes senare av en bilbyggare som hette Brian Thompson.
Mm-hmm.
Jag tror att det här var någon gång i mitten på 90-talet. Och vad han hade fått för sig, det var att han skulle bygga om den här bilen till en fungerande bil. Som inte bara liksom skulle kunna köras, utan den skulle klaras av att reggas in så att den gick att köra i trafiken, blir en riktig bil. Jag kan inte låta bli att älska den här typen av liksom, du vet, folk som gör den här typen av idéer. Det är så jävla brittiskt med den idén, eller hur?
Britterna gillar ju kit cars.
Ja, men de gillar också liksom, ja just det, nu klickar du upp någon film där från,
ja, det här någon annan, ja, film. Nu kollar jag utan ljud.
Ja, hur som helst då.
Jag är imponerad av att det var någon dekormakare som bara ritade den här för filmen. För
ja.
Den är inte snygg.
Nej.
Men ur den tidseran den kommer ifrån, så är den ju ändå på något sätt...
Ja, men verkligen.
Den är inte fulare än
mycket
bilar
annat. Nej,
som
verkligen
är ritad av kända designer.
Ja, verkligen. Som jag sa så var inte den här bilen byggd för att den egentligen skulle liksom klara av mer än att rulla ut och in i bild då. Så Mr. Thompson som köpte bilen, han fick mer eller mindre börja om från början och bygga ett chassi med hjulupphängningar och bromsar och ja, i stort sett allt som behövs för att liksom, en bil ska bli en bil för att få den här att fungera. Då. Och motorn i den färdiga bilen, alltså den du sitter och sitter på nu, det var en 2,7 liters V6 från någon Renault. Och jag tror även att växellådan var någon fyraväxlad manuell Renault-låda. Jag är inte säker.
En DeLorean alltså.
Ja, precis. Och Thompson, han hade räknat med att det skulle ta ungefär 3 år att få klart den här bilen, men tydligen så tog det 9 år. Och det, anledningen till att det tog så lång tid, det var för att han ville att den skulle vara så välbyggd så att den skulle liksom kännas som en riktig bil. Och nu sitter vi och tittar på den här. Den ser ju väldigt välbyggd ut, han Thompsons bil, eller hur? Visst gör det?
Både ja och nej.
Ja, men med tanke på hur den började sitt liv.
Alltså det finns ju ingen som skulle bygga en kitcar så här dåligt idag.
Nej, nej.
Men återigen, med tidsreseglasögon på sig så känns det ju på riktigt.
Ja, det ska tydligen finnas en bok som han, Brian Thompson, har skrivit som heter How I Built My Own Supercar. Jag har inte läst den.
Jävla dålig bok.
Ja, han beskriver i alla fall hela bygget i detalj då. Jag vet inte, det kanske kan vara ett boktips. Jag har inte läst den, men den kanske är bra. Jag tror inte det, men
Fan, vad intressant.
Lite rolig veckans bild, tänkte jag.
Eller? Ja, det är kul. Mm. Den där ska vi hitta lite fräna bilder på, hoppas jag bara.
Ja. Du, hade du veckans bil eller var det något att titta på bara? Då kan väl vi fortsätta i den eftersom vi ändå är inne på ämnet.
Ja, då fortsätter vi med en annan veckans bil.
Ja, vad härligt.
Och då tänker jag så här över liksom 200 avverkade program.
Mm.
Så känns det som att vi har satt liksom våran spotlight på hyggligt många bilar.
Ja.
Och hyggligt många biltyper och hyggligt många människotyper. Eller,
ja,
eller företeelser i stort. Men igår, då kom jag att tänka på ett ganska stort amerikanskt bilmärke som vi aldrig, om jag inte minns fel, har pratat om. Alltså märket som jag tänker på nu,
kan det vara sant?
Finns inte längre, men det försvann så pass sent som på dagen då jag fyllde 37 år. Det är inte jättelänge sedan. Det vill säga den 1 oktober 2009. Det är...
Ja.
Det är typ 10 år sedan.
Ja, det är typ 10 år sedan.
11.
Ja.
Det var då man ströp det här märket och året efter var allting borta. Men det här är ett stort märke. Kan du gissa?
Nej, men alltså det står helt still.
Vi har aldrig pratat om
det. Det står helt still.
Och jag klandrar inte.
Nej.
För det här är ett märke man aldrig tänker på. Det är knappt någon i hela världen som någonsin tänker på det här.
Det känns som att det här är en kuggis. Att det finns någon sån här.
En kuggis? Det är ingen kuggfråga.
Nej. Det är bara att vi har glömt bort ett av världens största bilmärken.
Det här är inte ett av världens största märken, men det är ett väldigt, väldigt stort bilmärke som inte saknas av någon. Det har vunnit massa utmärkelser, årets bil.
Jag tänkte precis säga det, för det är ju konstigt också, våra lyssnare brukar vara väldigt duktiga på att påpeka saker som vi har glömt och så, att ingen har nämnt, ingen av dem heller har nämnt det här.
Ingen bryr sig om det här.
Nej, okay.
Det är ett skitmärke.
Aha. Mm.
De hade ändå en slogan som var a different kind of car company.
Mm-hmm. Nej, hjälp mig då.
Saturn.
Ja, jävlar ja.
Det låg på GM:s ritbord redan 1982.
Nej, men satan. Ja, just det. Saturn.
Ja. Det, vad fan har vi inte pratat om det för?
Gud, det var kul.
Ja.
Har de gjort någon snygg bil? Jag ser knappt en Saturn framför mig.
Nej, inte en enda snygg bil.
Inte en enda snygg bil. Har de inte det?
Nej.
Mm.
Hela idén...
Inte jättedåligt namn.
Nej, det är ett bra namn. Ja. Jag ska komma till det. Ja. För hela idén med Saturn, det var ju att man skulle möta den här stenhårda konkurrensen från de små bränslesnåla bilarna från Japan.
Ja, just det.
Och namnet Saturn, det tog man från raketen som tog astronauterna till månen.
Ja.
Och logotypen var en, liksom en tydlig men förenklad bild av planeten Saturnus.
Ja, just det.
Och dess ring då.
Mm.
Och den här röda plattan bakom de här vita ringarna, de väckte massa kritik eftersom Mars anses vara den röda planeten medan Saturnus är sådär mjäkigt gul.
Mm.
Men det är ju korkat kritik. Man vill inte ha en mjäkigt gul logotyp.
Nej, verkligen inte.
Men ett år senare, 1983, då klubbade man igenom att Saturn skulle liksom få bli ett helt eget bilmärke.
Mm.
Och 1985 startade man det då privatägda bolaget Saturn Car Corporation. Mm. Och så började man utarbeta ett arbetsavtal För det krävs, det är krångligt i USA att ha biltillverkning. Mm. Och då behövde man då ett arbetsavtal med UAW, eller The International Union United Automobile Aerospace and Agriculture Implement Workers of America.
Okay.
Mm. Eller kort och gott United Auto Workers, som det också heter, vilket var då ett väldigt starkt fackförbund.
Mm.
Och GM då, som då stod bakom ritbordet för att göra det här nya märket då,
mm.
de tvingades redan från början göra en massa eftergifter för att möjliggöra Saturn. De ville liksom göra det på ett nytt sätt. Så att i utbyte då för de fabriksarbetarna,
mm.
så de gick då med på en lönesänkning på 20% mot att de garanterades då en vinstdelning och bonusar baserat på produktions- och kvalitetsmål. Det här var ju på pappret en ganska, det var ju nytänkande att de arbetarna ägde märket liksom.
Ja, jo, men det är ju precis.
Och men sen samtidigt tog de bort en massa andra rättigheter som arbetsskydd och klagomålsförfaranden och sånt där.
Ah, mm.
Men 1986 då köpte man mark i Spring Hill i Tennessee.
Mm.
Och det var också en sån här markering. Man ville inte bygga i Detroit. Liksom. Det här skulle vara helt annorlunda.
Mm.
Och då började man bygga sin första fabrik där. $1.9 miljarder och 2 år senare så var den här moderna anläggningen klar. Och så började man rekrytera folk och återförsäljare. Och så 1990 i juli, det var då man startade produktionen. Så det var ganska långa processer liksom.
Mm.
Och det blev då en sedan och en kupé av den här fantasilösa bilen som fick heta bara S-serien.
Mm.
Det var liksom, alltså det var någonting i 90-talet.
Jag googlade upp bara bilder. Alltså man blir ju deprimerad av att liksom titta på de här bilarna.
Ja, så är det.
Åh! Oh.
Och 91-92, då kom det även en ful kombi.
Mm-hmm.
Men man får också tänka att på 90-talet, då fanns det ju inga snygga bilar på marknaden, i stort sett.
Nej.
Och den här hade då en 1,9 liters motor och en fyrväxlad låda. Och det var ju ingen kioskvältare. Men förvånande nog så började utmärkelser regna över den här bilen. Och det kanske var de här lätt partiska, då Motor Week och Automobile Magazine och J.D. Power och Motor Trend och som liksom såg mellan fingrarna på hur dålig den här bilen var eftersom man så gärna ville slå japsarna.
Ah, ja.
Men den här bilen hade 2 unika features.
Mm.
Och det första, det var att Saturn hade då ett helt nytt sätt att sälja bilarna. För först tillverkade man bilen i lite olika färger och med lite varierande utrustning. Men bilen hade bara ett enda listpris. Och det var det man betalade. Alltså inget prat, inget prut, ingen förhandling. Det var liksom som att köpa ett kylskåp eller ett köksbord. Man gick in och så tittade man, jag vill ha den där Saturn. Och så kollade man listan, den kostade så här mycket. Det var ett och samma pris för alla. Och så köpte man den och åkte därifrån. Det var liksom enkelt.
Ja.
Så att man fick en hyggligt pålitlig amerikansk bil med låg bränsleförbrukning.
Mm.
Och för oerfarna bilköpare så var det här en dröm.
Mm.
För både du och jag vet ju, när man går in i en bilhandlare i USA, det
här var liksom en amerikansk Skoda på något sätt, kan man säga.
Ja, eller en försmak på hur Tesla byggde sina
bilar. Ja, ja. Mm.
För Tesla gör exakt på samma sätt.
Ja.
Ett pris, här är det du betalar för en X eller Y eller Z.
Mm. Ja, det här är ju ett bilmärke för folk som inte gillar bilar.
Exakt.
Och då är ju designen klockren.
Ja.
Mm.
Och den andra featuren som Saturn hade, det var att den var gjord av plast. Eller rättare sagt, termoplastiska karosspaneler.
Mm.
Planeter.
Alltså hela bilen var gjord av plast?
Nej.
Nej.
Karosspanelerna. Mm. Alltså i reklamfilmerna för Saturn så visade man shoppingvagnar som studsade av en Saturn utan att lämna några märken.
Ah, ja, ja, ja.
Mm. Sen kan jag ju tycka att det är en ganska märklig referens. Jag menar, du brukar storhandla på söndagar.
Mm.
Hur i ditt billiv, hur många kundvagnar har du fått inkörda i din bil?
Nej, inte någon just, nej.
Nej,
nej.
Det är samma för mig.
Mm.
Och dessutom i praktiken så var de här plastpanelerna helt värdelösa.
Mm.
För det stod de längre tid att tillverka än konventionell plåt eller aluminium. Och sen växte de och krympte de när temperaturen förändrades. Vilket gjorde att de här bilarna krävde osedvanligt breda liksom dörrspringor och huvudspringor. Aha, ja. Mm-hmm. Liksom springor kring bagageluckan och sånt där.
Mm.
Och tack vare de här krångliga processerna så gick man back ungefär $3,000 per bil man sålde.
Va?
Så det var ingen jättebra affär för Saturn. Men så är det ju för vissa bilmärken. Alltså vissa bilar kostar pengar de första 2-3 åren. Och så börjar man tjäna pengar på eftermarknad och service och sånt där.
Men var de dyra de här bilarna?
Nej,
nej,
inte speciellt.
Nej, men var de liksom tokbilliga?
Nej,
nej, inte det heller. Utan nej. Bara liksom lite...
Middle of the road.
Middle of,
In the middle of the 90s.
Ja. Jag känner liksom livsgnistan rinner ur mig när jag sitter och tittar på de här bilarna.
Ja, det är verkligen
så. Jag mår sjukt dåligt, känner jag.
Ja, finns ingenting.
Nej.
Men det som också blir paradoxalt det är att man inleder ju ett samarbete med ett annat märke utan livsgnista, Opel. För att år 2000, alltså 10 år senare, då släppte Saturn sin andra modell i mellanstorlek som fick namnet L-serien. Och den kom då som sedan och kombi. Men nu hade man liksom gett upp plasten och så lät man istället L-serien vara baserad på Opel Vectra. Och sen fortsatte Saturn att utveckla sin lineup genom att lägga till en crossover 2022, en minivan 2005, så är 2022 så menar jag 2002. Och en sporty roadster som kom 2007 som var på den här Opel lilla... GT eller vad den heter.
Ja, den som såg ut som en liten
Lotus. Den Lotus.
Ja, just det. Ja, just det.
Alla de här bilarna var i alla fall bara rebrandade GM-Oplar och GM-Chevor. Och slutet för Saturn, det sammanföll med GMs konkurs och omstrukturering 2009. Och det var ju samma veva man passade på att döda Pontiac. Det känns som att man kunde ha skrotat Saturn men behållit Pontiac, kan man ju tycka. Men viljan fanns ändå att sälja Saturn som varumärke. Och det var faktiskt race-ikonen Roger Penske.
Va?
Ja, som la ett seriöst bud på hela det här företaget. Men innan man hade hittat en uppgörelse med honom då drog sig motorleverantören, vilket i det här fallet var Nissan-Renault. De drog sig ur samarbetet och då kollapsade även den här försäljningen. Och som sagt, då, 1 oktober 2009 så stoppade man produktionen och så upphörde märket officiellt den 31 oktober 2010. Men det finns ett roligt efterspel till den här havererade GM-soppan.
Jag hoppas det, för jag känner att det här var typ den sämsta veckans bil genom tiderna, för jag är på riktigt självmordsbenägen nu, känner jag. Efter det.
Det här, du kommer inte må bättre. För det här det är inget, det är ett kul efterspel för att det är så sorgligt på något sätt. Men det finns idag en tjej, en 26-årig gotbrud, hårt sminkad otäck tjej.
Otäck tjej.
Ja, men hon, du vet,
en liten got.
En liten got. En härlig got tjej.
Det låter otäck, bättre.
Från Princeton, New Jersey. Hon heter Jessica Lee Freeman. Och hon köper alla Saturn-bilar hon hittar.
Va?
Jag vet inte om
det är för att gotarna gillar ju, de är ju liksom så här suicide girls.
Ja.
Att man vill må dåligt.
Ja. Det är skitintressant, din känsla och varför hon köper bilar.
Vad spännande.
Hon kan ju ha någon diagnos.
Ja.
Men hon har liksom bestämt sig för att försöka men de kostar ju ingenting.
Nej, men ändå är 26 år att samla på Saturn, säger ganska.
Ja.
Ändå.
Men hon har bestämt sig för att försöka rädda så många bilar hon kan. kolla på henne.
Där är hon, ja.
Hon har något Insta-konto.
Jävlar vad många hon hade.
Jag vet inte om hon har väl ett 30-tal kanske nu då, men hon köper hela tiden. Alltså så fort hon ser en Saturn.
Saving Saturn. Jesus, det är hennes mamma och pappas kåk där i bakgrunden. Man ser
hon kanske är välbärgad gott.
Det finns nog pengar.
Det kanske är hennes... Föräldrar kanske är så här överstegotar.
Ja.
Och vi kör omkring den där vita vanen som jag ska köpa.
Men det där fick mig faktiskt på lite bättre. Jag rundade av det bra, tyckte jag. Det där var roligt. Vilken jävla dåre. Du, ska vi ta och snacka lite hoj?
Det är alltid skoj.
Ska vi inte göra det?
Och prata hoj.
Ja. Dags för dealen med bilen. Dealen med hojen.
Dealen med hojen.
Ja.
Northbike. Dream it, live it.
Du, den här veckan kommer veckans avsnitt av Dealen med hojen. Det kommer bli lite rörigt och helt utan röd tråd. För jag tänkte nämligen sätta ihop en godispåse av hojrelaterade ämnen som inte har någonting gemensamt. Men jag hoppas ändå att det ska skänka våra hojkåta lyssnare lite njutning. Hur låter det tycker du?
Ja, det är spännande.
Den första karamellen består i lite kul information om Harley Davidson som kanske inte alla känner till.
Ja, kuriosa.
Kuriosa i allra högsta grad. Mm. Alla vet ju, eller åtminstone de flesta vet ju att HOG står för Harley Davidson Owners Group. Uh-huh. Men jag råkar veta att det finns ett rykte som gör gällande att namnet från början betyder någonting annat. Uh-huh. Det ska tydligen vara så att i början av 1900-talet då hade ju Harley Davidsons race team, som för övrigt heter The Wrecking Crew. Jävla bra namn på ett race team, eller hur?
Ja, var det så bra? Man får tänka ju på Miley Cyrus Wrecking Ball.
Jo, men det här var ju början på 1900-talet. Så då gjorde
1900-talet.
Gjorde man inte någon Miley Cyrus-koppling direkt. De hade hur som helst vid den här tiden en liten gris som maskott. Och när någon i teamet vann ett lopp, då kastade de upp den här grisen på tanken. Och så körde de ett ärvarv med grisen.
En levande gris?
Ja. Samtidigt som de mottog publikens jubel.
Fan,
det här var ju på 1900-talet, så det gjorde man ju lite som man ville.
1900-talet låter så spänstigt, och det är ju en ganska lång period.
Ja, men det var i början, 1909.
Okay. Fanns det grisar då?
Ja, det fanns det grisar då. och det ska tydligen vara då där som termen hog från början myntades av den här lilla grisen då. Men sen så ändrades innebörden till att betyda Harley Davidson Owners Group. Om det här är sant eller inte, det vet jag inte till 100%. Men jag vill gärna tro att det är sant. För det är en kul story. Ja,
verkligen.
Ja. Kommer du ihåg när vi var små?
Nej.
Är du inte det? Är du så gammal så du har glömt bort hur det var?
Ja, det är bara dimma.
Nej, men det jag tänkte säga. Du vet, Guinness rekordbok. Det var ju en bok nästan legendarisk status när vi var små.
Ja, det var årets händelse.
Årets händelse. Och vara med i Guinness rekordbok, det var ju bland det fränaste man kunde vara på 80-talet.
Alla kategorier.
Idag är det ju inte riktigt så, känns det som. Nej. Alla som lyssnar på det här, som råkar vara födda mellan typ 1970 och 1980. Vi får en tydlig bild i huvudet om man påminner om den här bilden på de här smällfeta tvillingarna som körde en liten Honda Monkey.
Ja.
Eller du vet ju exakt, eller
hur? Jag vet exakt den bilden.
De hade rekordet som världens fetaste tvillingar.
Ja.
Och de hette för övrigt Billy och Benny Lloyd McRae.
Det är ett tvivelaktigt rekord.
Ja. Att ha. Ja, men du kommer ihåg dem.
Ja, absolut. Lever inte idag?
Nej, ingen aning. Det har jag väldigt svårt att tro. Men det här är egentligen ingenting med det här att göra. Det jag skulle prata om var Guinness rekordbok. För apropå Guinness rekordbok så var det ju ett land som var väldigt framstående när det kom till så äckliga rekord. Och det var ju Indien.
Ja, där var det mycket.
Ja, de hade ju världens längsta naglar.
Ja. Ormar i munnen.
Ja, folk som var ihopvuxna eller sov på spikmattor eller någon sån mumifierad liten figur som var världens äldsta kvinna. Det var ju alltid från Indien, eller?
Alltid.
Ja, det var åtminstone så jag minns det.
Ja, det var så det var.
Ja, det var så. Ja. Men ett rekord från Indien som jag läste om för inte så länge sedan, det var att en man vid namn Dipayan Shuprhur i staden Jabalpur, han satte rekord. Och
det var inte någon bra David Batra dialekt där.
Det var det inte? Nej. Uh-huh. Han satte hur som helst rekord och köra baklänges på en motorcykel. Uh-huh. Vet du hur långt han körde?
Nej.
202 kilometer, så lite över 20 mil. Det är ganska långt.
Satt han liksom med
han satt
ryggen
så här
mot tanken?
Liksom. Alltså här. I 20 mil. Ja, det är ganska långt. Ja.
Duktig Naxberg.
Ja. Har du funderat på att sätta något Guinness rekord, boksrekord? Det gjorde ju nästan alla när vi var små.
Ja. Jag tycker så att det som låg närmast, vilket man ändå var oerhört långt ifrån, men jag kommer ihåg i plugget, då var det så här med folk som höll på att man skulle hålla på med en fotboll.
Ja, just det.
Kicka en fotboll.
Ja.
Men det var alltid någon som höll på i flera timmar.
Ja. Men det var ju alltid liksom någon, typ så här, vad skulle det kunna ha varit? Någon fransman som liksom hade hållit på i 14 dygn.
Exakt, eller? Så, utan att äta.
Ja.
Det vore kul att köpa Guinness, liksom hur rekorden har utvecklats.
Ja, om de har utvecklats.
Ja, det kanske fortfarande är folk som har ormar i munnen. Liksom.
Ja, men det känns så. Ett annat typiskt, väldigt typiskt Guinness rekord, det är världens längsta motorcykel som byggdes 2015 av Bharat Singh Parmar, också från Indien. Ja, den var 26,29 meter lång.
Vad sa du?
26,29 meter lång. Och det här kanske är också den typen av rekord som gör att Guinness rekordbok inte är så populärt längre. För det känns ju som att idag lever vi ju i liksom en annorlunda tid. För de flesta av liksom rekorden är ganska onödiga rekord på något sätt.
Ja,
eller?
Jag gissar att den där motorcykeln inte var... Det var ingen daily driver.
Nej, den var bara jätteful.
Men vad roligt, då flög det liksom någon representant från Guinness rekordbok från
någon
från
stram britt liksom.
Ja, de hade säkert lokalkontor i Calcutta.
Ja, säkert.
Så han kunde göra lokala spaningar varenda dag. Och så, du behöver förlänga den här motorcykeln en meter till. Ja. Det var inget problem.
Nej, inte för honom. En annan sak som inte har med Guinness rekordbok att göra, men väl hojar.
Jävla vad spretigt, men jag älskar
det. Ja, men det är väldigt spretigt. Visste du att däcken på en modern sporttoy, den innehåller inget gummi överhuvudtaget? Idag använder man något syntetiskt gummi som är tillverkat på något sätt som gör att det liksom får mycket, mycket bättre grepp än vad gummi någon som kan göra. Fine silica tror jag det heter, det här materialet.
Jaha, silica trodde jag var sand.
Ja, men jag,
fin sand.
Ja, jag vet inte. Men det är ingen gummi i alla fall, det är så här riktiga sporttoy-stick. Det är lite kul.
Du sa bättre grepp. Men varför inte så här på bilar då? Är det för att de inte håller alls lika?
Nej, men så är det nog kanske.
Två idioter spekulerar.
Jag kom förresten på ett annat motorcykelrekord som kanske är lite mer spännande än världens längsta motorcykel. För 2010, då satte Rocky Robinson ett hastighetsrekord i Bonneville med en sån streamliner-formad motorcykel. Han körde 605 km i timmen. Det är snabbt det på två hjul.
Herregud, då har man ju någon form av death wish.
Ja. Du, jag tror att jag i ett tidigare avsnitt av Dealen med hojen berättade att Triumph kommer att släppa en elhoj vad det lider. Visst gjorde jag det?
Mm.
Och häromdagen så läste jag att även Kawasaki har elhojsplaner. Och det har väl i och för sig varenda hojtillverkare just nu. Mm. Men det som är lite spännande med Kawasaki är att de har en patentansökan på en ny typ av elhoj där man liksom kan byta ut batteriet. Jag vet inte så mycket om det här om hojen eller vad det är som gör att det här utbytbara batteriet känns sådär unikt. Men det skulle ju för sig göra saker mycket enklare för folk som pendlar till hojen. Om man liksom kan byta batteri. Sådär, att
det... Ja, men lite som, vi har ju ett sån här bike-cykel.
Ja, just det.
Att den har ett batteripack. Så du har ett laddat på jobbet och ett laddat hemma.
Ja.
Det är ju skitsmål.
Ja, det är ganska smål.
För motorcyklar blir ju enkelt. Det är bara som en liten portfölj som du...
Ja, sen vet jag inte om det är unikt för Kawasaki att ha... Ah, skitsamma. Det som gör den här nyheten otroligt spännande det är att de här patentritningarna, då ser man att det här batteriet, det sitter i Ninja. Vilket skulle liksom skvallra om att det är liksom tänkt att bli ett riktigt fartmonster där. Och min första tanke är förstås vad en sån här hoj kommer att heta. Förstår du om de släpper en hoj som heter Electric Ninja eller något sådär.
Oh.
Eller hur? Det är fränt.
Det öppnar massa referensmöjligheter.
Ja, eller hur? Ja. El och ninjor. Jag känner att det kan komma någon härlig kombo. Speciellt från Kawasaki som är ganska bra på att komma på så här bra marknadsföringsgrejer.
Stunds,
ja. Avslutningsvis så tänkte jag utan att be om lov faktiskt testa att agera lite matchmaker.
Aha.
Jag tänkte nämligen prova att sammanföra två av våra vänner och se om det kanske slår gnister på något sätt.
Berätta.
Jag har nämligen ett ämne som jag tänkte kunde presenteras av Bilsport och MC i Dealen med hojen. Som vi ju gör ihop med Northbike. Vad tror du om det? Känns det som att det skulle kunna heta till mellan småländska Bilsport och MC och norrländska Northbike? Är de ett kompatibelt par i sänghalmen?
Ja, men det blir ju som sådana här giftas vid första ögonkastet. Att man parar ihop liksom folk från olika delar av världen eller Sverige.
Jag tror att det skulle kunna bli ett ganska bra ligga det här. Northbike, de känns ju ganska, jag ska inte säga hårdhänta, men de är inte direkt blyga i sänghalmen. Kan jag få för mig? Medan Bilsport och MC, de är lite mer lågmälda. Men samtidigt så är de ju väldigt så här, eager to please. Så att jag tror nog att det här skulle kunna smälla på ordentligt på något sätt.
Ja, jag gillar hur du tänker.
Ja, dessutom så gillar ju både Northbike och Bilsport MC fart, men värnar om säkerhet. Så jag tänker att nej, det är inte omöjligt att det här skulle kunna bli någonting. Anledningen till att jag funderar lite kring det här fiktiva företagsknullet är hur som helst att jag tänkte snacka lite hojsäkerhet. Och det här är ju något som jag vet att både Bilsport MC och Northbike tänker mycket på. För som hojåkare så är ju den största risken att råka ut för en olycka. Det är när man möter en bil på landsväg och han får för sig att svänga vänster, alltså korsa din körbana. Aha. Eller att det kommer en bil från en liksom angränsande väg eller utfart som ska liksom svänga ut i din körbana. Och när det kommer till mötande trafik som svänger liksom vänster, då är det svårt att förutspå. Men när det kommer till bilar som kör ut från sidan så finns det ett bra tips som är väldigt, väldigt effektivt att använda sig av. Jag tror säkert att flera av de som lyssnar på det här har hört eller läst att man ska liksom försöka skapa ögonkontakt för i bilen.
Ja,
som
det är svårt när någon kommer i 600 km i timmen på motorcykeln.
Ja, det är lite svårt. Men det finns faktiskt ett ännu bättre sätt att försöka göra det. För även om du, liksom, du tycker att du tittar på honom eller henne rakt i ögonen, så är det inte säkert att han eller hon tittar på dig. För grejen är att det kan vara svårt att avgöra om personen i bilen tittar på dig eller förbi dig. Han kan titta liksom bakom dig eller helt enkelt missa.
Sen är det också svårt om det är en indier som har en 26 meter lång motorcykel, för att om man då ska skapa ögonkontakt, då kanske motorcykeln redan är framme när du får ögonkontakt med personen.
Så kan det vara. Nej, men det vanliga är ju också att de kan ju se dig men missta din hastighet och ändå köra ut då. Det man istället ska göra, det är att man ska titta på bilens framhjul. För det är nämligen så att våra hjärnor har mycket lättare att se små variationer i hjulets rörelse framåt än att avgöra om hela bilen rör sig framåt lite grann. Så om du närmar dig en korsning eller utfart och ser att det står en bil med nosen ut mot körbanan, kolla hjulet. Ser du att det rör på sig, så var beredd på att han kommer att köra ut istället för att liksom titta på hela bilen. Det är ett bra tips som kan rädda liv. Och därför tänkte jag att det kunde vara bra om det här lilla tipset fick liksom presenteras av våra vänner från Bilsport MC.
Ja, jag gillar det.
Det var dealen med hojen den här veckan.
Ja. På tal om Bilsport och MC så håller vi på med det här filmprojektet Drömgaraget.
Ja, det gör vi.
Och då är det ju så att vi håller på att planera för de här första filmerna och lite annonser och grejer. Det är ju skitspännande. Då fick vi, eller vi har fått väldigt mycket mejl, men vi har fått ett mejl som på något sätt inte anmäler sig till Drömgaraget, men ändå som blir ett bra lyssnarbrev i det här fallet, från Henrik Lundin. Och då skriver han så här: hej Krik och Ponkan, jag vet att ni får in massa förslag på veckans bil, så även jag kommer med två förslag. Ni gillar ju Jeep och gärna lite feta äventyrsbilar, då måste ni ju tycka att Kaiser Jeep M715 måste vara intressant. Och det tycker vi ju. Den ska jag garanterat prata om, men inte idag. Men den du vet ju den. Så
ja.
Det är ju den här. Den är skit.
Bland det fränaste som har tillverkats.
Ja, så den behöver ju få sin beskära del i podden. Dock inte idag. Och sen skriver han vidare då: en av er gillar ju inte mid-size pickuper, men kanske en maxi-size pickup, nämligen den allt annat än modesta International CXT. Fetast av de fetaste pickuperna. Den har vi ju redan pratat om.
Ja, det har vi faktiskt.
Jag ska kolla snabbt vilket avsnitt det är. Det var i avsnitt 107. Över 100 avsnitt.
Nästan 100 avsnitt.
Skitsamma. Han avrundar brevet, men nu ska jag knyta upp det med det här med drömgaraget. Mycket intressant med ert snack om garage. Skulle gärna vilja höra mer hur ni tänker när ni lägger upp layouten för ett garage. Vilka maskiner behöver man? Blästerskåp, svets, plåtbock, billyft med mera. Hur prioriterar man? Vilka golv är bra? Jag siktar på att bygga ett nytt garage nästa år, men kommer inte kunna bygga ett så stort då tomten inte tillåter det. Tack för underhållning och även en del lärdomar. En del lärdomar.
Ja.
Oerhört många lärdomar.
Jag har lärt honom allt han kan, Henrik.
Det här är ju skitintressanta frågor för oss att ta upp i drömgarage-serien.
Ja, faktiskt.
Så att Henrik, vi bär med oss de här frågorna och så försöker vi få med dem i de här filmerna. Mm. Det är skitspännande. Så att, jättetack för det.
Ja, verkligen.
Och sen fick vi ju även ett brev idag faktiskt från Jonas i Vallåkra som har en man cave och så fått lite fräna bilder. Jag har inte hunnit titta så noggrant vi ska göra det. Mm. Men det var en liten parentes, för då skrev han också: PS, jag har jobbat som flygkapten i 30 år och skrattade gott åt ett tidigare avsnitt om piloter från olika länder om hur de är.
Det var när vi flög till Austin vi snöade in på det.
Jag tror vi satt i London i någon lounge där och poddade och pratade om olika temperament hos olika piloter. Då skriver i alla fall Jonas här: har själv jobbat i stora delar av världen och ni anar inte att ni hade mer rätt än ni tror.
Ja, fast vi tror i och för sig alltid att vi har rätt i allting vi
säger. Ja, vi har ju en oerhört skev självbild i avseendet.
Nej, svinkul.
En helt annan grej. Vi har ju också, vilket vi är himla glada för, men vi har ju förlängt vårt samarbete med Hansen Racing.
Mm.
Så det löper in nu 2021.
Mm.
Och det känns så rätt, eftersom vi är ju på något sätt Hansen-produkter själva.
Ja.
Vi borde ligga på deras hemsida.
Mm. Precis.
Men nu när med deras nya e-handel på hansenracing.se så är det ju så jäkla enkelt. Till exempel så kan man ju söka på biltyp eller på regnummer.
Mm.
Men bara för att man ska förstå mängden av små konstiga saker.
Ja.
Så om jag nu ska köpa en ny Ford van, de är ju ovanliga i Sverige.
Mm.
Och det jag hade lite på min förra van, det var ett klonkljud när man öppnade passagerdörren. Det åtgärdade jag. Och det handlade om de här dörrsprintsatsen som är egentligen två stycken pinnar. Det är en dålig beskrivning. Med lite skims och lite fästgrejer. Och de kostar 440 kronor. Och de finns då 9 stycken i lager om man ska fixa dörren på en Ford E250 eller E350 eller E150. Så det är det som är med Hansen. Vad man än söker så hittar man det. Och just nu så är det ju också så att det är ju ett nytt år som har börjat. Hansen ger ju ut en sån här årlig kalender.
Just det.
Så man kan då hänga på väggen med tuffa bilar och då kalender.
Det är 12 lättklädda bilder på William Hansen. Nej, det är det inte.
Poster på.
Det hade varit jätteroligt dock.
Med en sån här Christer Pettersson-poser på ett björnskinn.
Han ligger i olika baksäten.
Går man in då på hansenracing.se så lägger man till artikeln som heter HRAKAL, alltså Hansen Racing katalog 2021. Eller det finns en länk där. Och sen anger man kalender i kassan. Då får man den här kalendern på köpet när man köper någonting annat.
Mm.
Och det här gäller så länge lagret räcker.
Coolt.
På tal om något helt annat. Mm. Förra veckan var ju bryggornas avsnitt.
Ja.
Det här är inte det.
Nej, då är det röriga
avsnitt. Det här är det röriga.
Ja.
Jag är ju himla trött på teasers. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men det har blivit som ett vedertaget sätt att lansera en bil. Man släpper först ett spännande koncept och sen så följer det liksom 3-5 år.
Man mjölkar skiten tills man är ledsnat på bilen innan den sen släpps.
Ja, nya Broncon är ett praktexempel på. De höll ju på att tisa så länge att det slog tillbaka så att konsumenterna i USA började håna Ford och skapa forum och hashtaggar. Typ så här: show us the goddamn car.
Ja.
Liksom att nu får ni sluta tisa. Ja.
Han vinner inte riktigt lika. Men
de har också tisat lite för mycket. Ja. Och även nya Wagoneren som Jeep skulle släppa. Den har de ju pratat om i 12-13 år.
Oj då. Då vill du till att det är en helt ny bil. Då,
Nej, men det är så korkat.
Ja. Jag håller med dig.
Ett annat märke, även om jag älskar det här märket, så är det här ett märke som vägrar att dö.
Saturn.
Men det är ju DeLorean.
Ja.
Och det här är ju då 100% tack vare Steven Wynn som 1997 köpte hela skiten.
Just det.
Eller snarare så här, Steven som föddes i Liverpool och senare i livet flyttade till USA. Han öppnade ju på det sena 80-talet en bilverkstad med fokus på udda bilar, och då i synnerhet DeLorean, som han alltid haft en passion för. Han tog 1997 en jättegamble, vilket man måste älska honom för, och la ett bud på hela DeLoreans lager av nosdelar, alltså new, ja, just old det. Stock, det vill säga reservdelar och karosser som fabriken hade producerat men inte byggt bilar av. Och jag vet inte vad reglerna säger nu, men historiskt sett så måste ju en biltillverkare fortsätta tillverka delar till tidigare modeller under liksom x antal år.
Ja, just det.
Så att när gamla Volvo och Amazon gick i graven, då var ju liksom, var de ju fort tillverkade de delar 10 år till liksom, bara för att underhålla de gamla bilarna. I DeLoreans fall så hade man tillverkat delar för 30 000 bilar, men man producerade bara 9 200.
Mm.
Så att deras reservdelslager, det var ju gigantiskt.
Mm.
Och
var det extremt mycket för att vara liksom...
Nej,
det är all, det är
så gör man liksom.
Ja, just det. Mm.
Och sen, produktionen skulle ju ha fortsatt hela tiden, men sen gick de ju i konkurs.
Ja, just det.
Hur som helst, Steven, han älskade ju DeLorean och gud vet hur han fick ihop pengarna. Men 97 så ägde han då varumärket DeLorean och alla delar som fanns. Oj. Alltså det var ju gigantiskt.
Mm.
Så han fick hyra 85 stycken långtradare. Jag vet inte, vad har man på en sån här världsturné med Rolling Stones? De brukar väl skryta om att vi har 30 långtradare.
Ja, jag har ingen aning, men inte fan är det 85 här svårt.
Nej, det kanske är det.
Ja, ja.
Jag vet inte, med högtalare. Ja. Men kanske låter lite. 85 långtradare. Hur som
100
helst.
Långtradare.
Ja, det krävdes 85 långtradare för att frakta alla DeLorean-delarna från Ohio till Stevens nybyggda lager som då ligger i Texas. Då.
Mm.
Och lite kuriosa här, det är att en DeLorean består av 2650 delar. Och alla de här delarna utom en finns på Stevens lager.
Ja, vet man vilken den här sista delen är?
Ja.
Och snart alla lyssnar också.
Ja, men hans plan är och har varit de senaste 24 åren, det är att då nytillverka DeLoreans.
Mm.
Nya delar som ligger på lagret.
Mm.
Men den här saknade delen, det är något så irriterande som vänster framskärm. Jag tror att jag har pratat om det här i podden tidigare.
Aha.
Skitsamma i alla fall.
Men, och hur kommer det sig?
Men det här beror ju på att ursprungsfabriken då på Irland, de gick i konkurs precis innan man hann sätta igång produktionen av vänsterskärmarna. Alltså man producerar ju allting i batchar.
Ah,
så
ja.
Okej, okay, nu producerar vi i januari, så ska vi då gör vi skärmarna och eller högerskärm och ena måsvingen och sen så ställer man om produktionsgrejen och så bara nu är det vänsterskärm. Hur som helst, firman gick i konkurs, märket gick i konkurs precis när de hade gjort klart högerskärmarna men inte hann göra vänsterskärmarna. Mm. Så de hade bara gjort den till den första batchen då. Vilket innebär att högerskärm kostar $900 och vänsterskärm, den är helt ovärderlig.
Mm.
Den ligger säkert på $5,000-6,000 om man hittar en begagnad liksom. Men nu det jag skulle komma till, teasers. För Steven Wynn, han har ju då som sagt tjatat i 24 år om att han ska nytillverka DeLorean.
Mm.
Och varje år släpper han en nyhet om att nu ska den komma som elbil, och så bjuder han in liksom ett tv-team som ska modernisera bilen med nya lampor och fälgar och bla bla bla.
Mm.
Och nu då senast så har han låtit Ital Design, som grundades av Giorgetto Giorgaro, som 1999 blev vald till Car Designer of the Century. Det vill säga han som har ritat DeLorean och även då grundat Ital Design. Nu har han alltså låtit Ital Design göra en teaser på en helt ny DeLorean.
Mm.
Det är så jävla alltså, meningslöst. Det är så korkat där.
Ja, alltså en ny retromodell liksom.
Ja, liksom så här. Det är bara en teaserbild som är släppt. Aha. Som ser ut så här. Kolla. Man visar så här, 1981 såg den ut så här. Och sen är det bara en dimmig silhuett med några måsvingar.
Mm.
2021 kommer den här.
Ja.
Men man vet ju, den kommer ju inte.
Nej,
det för det är ingen som har råd att producera en helt ny DeLorean.
Nej.
Det finns ju inga pengar för det.
Tänk om.
Ja, men tänk om inte.
Ja, tror jag.
Och självklart hoppar all världens media på på tåget och skriver om det här. Mm. Och nu kommer en ny DeLorean. Mm. Men det är bara någon som har ritat på Ital Design. Ja, ja. En spännande konceptbild. Men det är här jag blir så kluven. För varför måste Steven Wynn hela tiden uppfinna hjulet? Varför kan han inte bara köpa nu då Tesla-komponenter, tillverka 100 stycken original el DeLorean för 5 miljoner per styck? Göra dem så här limited edition, 100 stycken.
Mm.
Lätt moderniserad inredning.
Mm. Ja, det behövs ju.
Alltså i mitten där du har kontrollerna för AC:n och radion som är så bakdaterade. Den konsolen är ju som gjord för en sån här Tesla-konsol.
Ja,
liksom storleksmässigt. Mm. Så det är det enda som skulle krävas. Och sen låta några duktiga bilbyggarfirmor eller en bilbyggarfirma göra 100 stycken kommissionsarbete och att de ska vara svindyra för det är original DeLoreans.
Ja, just det.
Och så kan man göra någon speciell liksom samlarplatta på dem.
Liksom.
Mm, det skulle ju skapa en hype som skulle göra att minst 500 ytterligare personer skulle vilja bygga egna såna här. Och så pang, boom, så har han fått snurr på sitt här stora lagret.
Mm.
För det är ju för få som köper DeLorean. Det är därför han helt enkelt måste tisa nyheter. Men gör det istället. Hatar honom. Eller jag älskar honom för att han det är en härlig så här Beatles-Liverpool-gubbe.
Vi har ju sagt det förut, men det tål ju att sägas igen. Det finns ju liksom ingen bil som är så elbilskompatibel som DeLorean.
Ingen.
Så att tanken inte har slagit honom är...
Ja, men han har ju slagit
jo,
honom. Men då gör han det på fel promisser och fel komponenter. Spretigt är bara förnamnet.
Du, jag börjar bli sjukt hungrig.
Jag med, det kurrar
i magen. Ska vi runda av?
Men som jag har nämnt tidigare så har ju Android Cars återigen slagit upp portarna. Så ska man köpa en ny eller begagnad USA-bil, alltså typ en ny Ram Pickis. Nu tror jag de här Night Edition är slut.
Mm.
Men det är ju beställt en röd plus en tung diesel också.
Mm.
Men vill man ha en ny Ram eller SUV eller vad som helst så ska man ju då självklart kontakta Stefan Android på Android Cars på telefonnummer 08 30 20 40 och hälsa från oss.
Yeah.
Och sen ska vi också nämna Gasoline Magazine, Sveriges bästa tidskrift om man gillar USA-bilar eller bil, luftkylt, allt. Motorcyklar också.
Allt fränt.
Mm. Och då ska vi ju också påminna om att om man inte redan har det så ska man såklart prenumerera på tidningen och hålla sig ajour via deras Facebook.
Mm.
Och de preliminära datumen för Gasoline Car Show i Skokloster är 22 maj 10-15 och 25 september 10-15.
Just det.
Så att skriv upp 22 maj och 25 september och sen håll er underrättade via Gasoline Magazines Facebook för att kolla efter nyheter. Och Folkhälsoinstitutet eller Folkhälsoministeriet.
Mm.
Det nordkoreanska folkhemsministeriet.
Ja.
Och slutligen, gå genast in på RetroPetrol och följ dem på Insta. Och när man har hittat någonting fränt på Insta så går man in på hemsidan och som då är retropetrol.se och shoppa loss. Nu när snön faller och priserna är billiga.
Ja.
Till våren kommer det skena. Det är som Bitcoin.
Ja, det är nog inte alls omöjligt. Sen vill jag också påminna alla lyssnare att betygsätt oss och kommentera på den på iTunes.
Ja, om ni har något snällt och så.
Ja, annars kan ni hålla käften.
Ja.
Ja, med det sagt då, ska vi ge oss iväg till våran favoritrestaurang Pong. Det är inte alls vår favoritrestaurang. Jag vet inte varför jag sa så. Men idag tänkte vi äta där.
Ja, det är en Pong-buffé.
Ja, Pong-buffé.
Mm. Det är ingen ping.
Ping-pong-show.
Nu ska jag ta det sista ur min läsk. Och sen så klappar vi ihop det här för dagen.
Ja, det gör vi.
Och önskar alla våra lyssnare
en trevlig helg.
Bästa.
Ja, varsågod vecka.
Ja.